Ska se om det finns någon öppnare här någonstans bara. Det här är ju ölpodden, det vet ju alla.
Jag har ju dräckt ingen öl när jag var här första gången.
Nej, det har liksom blivit så mer och mer att vi har pratat om öl. Vi var inte sponsrade av Bottle Shop, men du var med senast, Max.
Jaha, ja.
Så kan vara det. Fan, det är snålt med ölöppnare i det här rummet. Jag får gå och hämta det. Hej, kära lyssnare, och välkomna tillbaka till Spelcirkeln. Vi är en podd som pratar om dator- och tv-spel, och vi brukar dricka lite folköl. Det är delvis för att vi är sponsrade av Bottle Shop, en folkölsbutik som ligger på Kocksgatan 19 på Södermalm i Stockholm. Har ni varit där och druckit folköl nyligen?
Jo, förra veckan tror jag.
För bara några veckor sedan, det är ett trevligt ställe.
Ja, härligt. Ni hörde Max Bergdahl.
Hej.
Tjena. Du har inte varit här sedan vi spelade in strategiavsnittet i september förra året.
Det stämmer. Det var det andra avsnittet, tror jag, i Spelcirkelpodden.
Mycket riktigt. Det är jättekul att du är tillbaka.
Ja, tack detsamma.
Välkommen. Och sen hörde ni Leo också.
Hej, hej.
Tjena, tjena. Och du har varit med några gånger nu.
Det blir tredje gången.
Återkommande poddare. Det är härligt. Och sen är det jag som heter Alexander. Och jag brukar vara med nästan varje avsnitt i alla fall. För er som har hört podden några avsnitt borde ändå känna igen min röst. Och idag så ska vi göra det som Spelcirkeln gör bäst. Eller gör främst kanske. Och det är att dissekera ett spel. Vi är ju en spelcirkel. Och det var ett tag sedan nu vi pratade om ett spel som vi liksom gemensamt, alla i Spelcirkeln och Spelcirkeln-podden, har spelat tillsammans och pratat om det spelet. För nu har vi spelat Wondersong tillsammans och haft ett spelcirkelmöte om det också. Vi är alltså som en bokcirkel, att vi liksom alla spelar spelet och sen ses man och snackar om det bara. Och vi är väl typ, vad är vi, 10 stycken kanske?
Ja, jag antar det. Något sånt.
Ungefär.
Lite skiftande.
Alla är inte alltid med på alla möten, men totalt är vi väl runt 10 aktiva medlemmar.
Ja, men precis. Och vi har avverkat det här Wondersong då. Och nästa spel kan jag avslöja är Dream Daddy, A Dad Dating Simulator, som vi ska spela klart nu fram till ganska snart. Så det kommer förmodligen ut ett avsnitt snart om det spelet. För er lyssnare som vill vara med och spela de spelen vi spelar, om det är någon som gör det där ute, det är alltid jättekul. Men innan vi går vidare på det så brukar vi ju prata om vilka spel vi har spelat de senaste veckorna. Och det är jag nyfiken på att höra.
Ja. Jag har gått igenom mitt Steam-konto och kollat vilka spel jag har som jag inte har spelat. Och försöker beta av dem, inte köpa så många nya spel när jag har så många som ligger där i katalogen. Så nu har jag tagit mig an att spela klart Witcher-serien. Jag har tydligen alla tre Witcher-spelen i mitt Steam-konto. Samt Bioshock-spelen. Så jag har säkert ett par månader framför mig med dedikerat spelande för att klara av det. Men det ska bli kul.
Men senaste gången det var i podden, eller runt där förra hösten i alla fall, i höstas.
Då sa jag samma sak.
Då sa du samma sak.
Fast då började jag med Witcher 1 och jag kom ut en bra bit på det. Sen så hamnade det lite på is.
Förståeligt.
Men nu tar jag upp den här utmaningen igen, så...
Får jag fråga, var i Witcher 1 du har kommit?
Oj, det är en bra fråga. Jag har kommit ungefär halvvägs skulle jag tro. Jag vet inte exakt hur långt det är, men jag har kommit en bit.
Ja, men snyggt. Många brukar inte spela Witcher 1 för att det är ett dåligt spel och hoppa direkt på tvåan eller till och med trean liksom. Men det är ändå nice att du kör igenom från ettan. Jag gjorde också det. Och kör också Bioshock. Jag har kört det mycket nu de senaste månaderna, så vi har lite samma bana utstakad framför oss.
Ja, häftigt.
Och Bioshock då, har du börjat spela det också?
Nej, det har jag inte gjort än.
Ja, men det är kul. Jag har pratat lite om det i podden tidigare och uppskattar det faktiskt. Så du har några goda månader framför dig, speciellt när Witcher 1 är färdigspelat.
Ja, det har ju lite, det är lite utdaterat på vissa platser, men det är en trevlig upplevelse ändå.
Vad är det du gillar med det spelet?
Ja, nu, alltså det är en intressant, det är en intressant värld att upptäcka. Och så här, jag har ju inte spelat de andra Witcher-spelen förut, så för mig så är allting väldigt nytt. Och jag har ju tyckt om att spela rollspel förut. Det var länge sedan jag gjorde det, under en längre tid. Men jag tycker att det är väldigt häftigt att upptäcka de nya världarna och se liksom alla berättelser som finns inkapslade i dem. Och där finns det väldigt mycket att gräva i Witcher-serien.
Verkligen, ja, men det håller med om. De målar upp en bra värld i första spelet faktiskt också. Och även i nästkommande spel, antar jag. I alla fall i Witcher 2.
Mm, får hoppas på det.
Verkligen. Leo, har du spelat något kul sen senaste podden eller senaste veckorna?
Yes, jag har ju spelat en del Dream Daddy förstås. Men det kan vi lämna till Dream Daddy-avsnittet.
Yep.
Men annars har jag också spelat, nu var det i och för sig lite tag, men jag har spelat mycket Dead Cells på sistone. Som är en indie roguelite side-scrolling miljö som är kul. Jag håller på att försöka klara på hard nu och det är fan skitsvårt. Det är inte ens, alltså by far, den svåraste svårighetsgraden. Du ökar svårighetsgraden genom att ha fler boss-cells aktiva. Så först när du spelar har du inga boss-cells. Och nu kör jag vad som brukar kallas en one boss-cell run. Men du kan ha upp till 4 boss-cells för att klara det. Och det måste vara helt bizarrt svårt när du väl har 4. För jag tycker verkligen det är svårt nu på en boss-cell. Men jag vet inte. Det är också lite så här, det är ju, man kan ju grinda upp så att man får bättre vapen för varje run också. Så det kommer ju hjälpa så småningom när jag har bättre, ja, men bättre vapen helt enkelt. Bättre equipment för varje run. Ja, men det strugglar jag just nu. Men sen har jag också mycket kört, jag har kört mycket Baba Is You.
Okej, vad är det?
Det är så jävla nice. Det är ett finskutvecklat pusselspel som kommer till Switch och jag tror Steam. Men den är, jag spelar på Switchen, det är så jag vet att säkerhet finns där. Men det är skitkul, det är så här ett gridbaserat pusselspel. Du ser bara uppifrån och kan röra dig upp, ner, höger, vänster. På banorna finns det block som, med så här ord som du kan flytta ihop för att bilda regler. Så titeln på spelet, Baba Is You, är en regel du kan ha i spelet. Vilket betyder att du kontrollerar den lilla figuren Baba. Men du kan ändra det här till att också flytta typ, så att du kan få Rock Is You. Och då kontrollerar du alla stenar på banan. Och du kan också göra typ Baba is rock, så kommer Baba bli en sten. Men då kommer du förlora kontrollen över allting och förlora liksom. om du inte har Rock is you också. Och, så här, och de slänger på nya liksom föremål och nya regler. Som, du börjar med bara typ is. Sen får du också typ has och and och not och allt möjligt. Och så bygger du. Och det roliga är just att så här, allting i spelet kan bli vad som helst annat i spelet. Det är superkreativt och riktigt bra.
Kul koncept ändå. Du har inte ens att hitta så här annorlunda spel som i alla fall jag inte ens har hört talas om.
Nej, men det var kul för det här hörde jag talas om för ganska länge sedan. Det släpptes typ här om veckan, så det är väldigt nytt.
Okay.
Men jag hörde först om det på Game Developers Conference 2017. För där har de varje år en föreläsning som heter typ Experimental Gameplay Workshop. Och då är det olika, ja, men framförallt indieutvecklare som brukar presentera en så här lite udda spelidé. Och då var han, huvudutvecklaren här, den finska snubben, han var där och presenterade Baba Is You. Och jag var så här bara mindblown när jag såg presentationen. Och det verkade, ja, men så sjukt kul och kreativt. Så jag ser fram emot det här spelet länge. Och det är, jag tycker det är superbra.
Kul. Bra tips helt enkelt då.
Det kostar väl typ så här max 200 spänn eller något sånt också.
Men såklart så, som du sa, det första spelet där, du spelar något som är otroligt svårt också. Det är typiskt Leo, måste jag passa på att påpeka. Du är lite av en pro-gamer. Enligt mig i alla fall, enligt mina måttmätt och mina standards. Det är ändå fascinerande och häftigt.
Ja, men det är kul. Ja. Jag kan lätt fastna för sådana spel. Och verkligen, jag vet inte vad jag ska säga med det. Det är bara, jag gillar utmaningen. Jag kan nöta det mycket om det är kul, även om det verkar typ omöjligt.
Angående svårighetsgrad i spel så kan jag ha problem med när det blir svårt för att spelet är dåligt gjort bara.
Precis.
Att det finns ett ställe i Witcher 2. Så jag har inte spelat det på några veckor nu. Det var för att jag hamnade på ett ställe där man ska ha ihjäl typ 12 stycken soldater. Vara vän av de här är väldigt, liksom, har mycket liv och är väldigt svåra att ha ihjäl. På en extremt koncentrerad liten yta. Och spelets mekanik är inte gjord för att man ska befinna sig på en liten yta med massa olika fiender. För det handlar väldigt mycket om att undvika slag. Och liksom slå till då och då för att få in ett bra slag. Och man kan inte stå still och parera bara och blockera. Mm. Och då kände jag, varför har de lagt in ett sånt där uppdrag? Och då blev jag bara så här, jag orkar inte spela det här. Liksom.
Ja.
Nej, men... det är inte utmanande, det är bara dåligt.
Ja. Nej, men så är ju Dead Cells inte alls. Dead Cells är väldigt rättvist till nästan allting med det. Du, så här, du har väldigt bra dodge rolls, du kan också ha sköldar och skydda dig med. Alla fienders attacker är ju väldigt tydligt telegraferade. Så när du väl har sett dem och vet hur de funkar så kommer allting vara liksom förutsägbart.
Mm.
Det kan dock vara liksom så otroligt oförlåtande på svårighetsgrader. För att du kan förlora halva livet av en träff. Liksom.
Just det, precis. Ja, men vet du, det är kanske ett ämne för ett annat podd. En annan podd.
Mm.
Det här svårighetsnivå och hur spel gör för att det ska vara bra och så.
Mm, absolut.
Jag har ju som helst spelat ganska mycket, eller väldigt mycket, Company of Heroes senaste veckan. Det har varit väldigt kul. Det är ett så här andra världskrigs strategi RTS-spel från år 2006. Så det är ganska gammalt. Jag har pratat om det tidigare i podden. Men det är väl rankat som det bästa strategispelet någonsin. Utifrån bara då recensioner och liksom Metacritic och så. Det är inte som att man brukar säga att det är det bästa strategispelet, utan utifrån de här siffrorna liksom. Men det är ändå väldigt bra. Jag tror många skulle ranka det som ett av de bästa strategispelen. Det är bara, ja men det är bra spel. Jag vet inte om jag ska säga mer om det egentligen. Jag tror jag nöjer mig sådär. Jag tänkte att vi kunde börja att prata lite om var Wondersong kommer ifrån och vilka utvecklare det är och vilket liksom, typ av spel det är. Det är ett indie-spel kan man ju säga. Gjort med ganska lite resurser. Ett kickstartat spel.
Jag såg igår när jag läste på lite att det är gjort i Game Maker Pro också. Det förvånar mig. Jag trodde det var gjort i Unity eller någonting.
Det säger inte mig jättemycket. Nej. Men vadå då?
Jag tror Game Maker Pro är något sådär ganska... liksom simpelt program som är gjort för att så här, nästan vem som helst ska kunna göra spel, vilket är skitbra att det finns, men jag tror att det liksom har säkert någon slags drag and drop programmeringsflöde och sånt. Jag kan inte påstå att jag har jättebra koll på det, men det är ett program gjort för att snabbt kunna göra enkla spel som jag tror är jävligt jobbigt att arbeta i om man ska göra något större. Men Wondersong är i och för sig ganska simpelt, så det kanske var väldigt passande.
Jo, men visst, grafiken och stilen och gameplayt är väl ganska simpelt, men det är ett ganska långt spel och det är mycket olika grejer som händer ändå.
Mm.
Det är inte så jätterepetitivt, så som vissa väldigt simpla spel kan vara. Men vi kan prata mer om kanske spelets upplägg och så sen. Jag tänker att vi kan nämna att det är ett mer eller mindre ett enmansjobb.
Mm.
Det är väl den här killen då, Greg Lobanov, en kille som är från Kanada, som jag förstått det.
Amerikansk-kanadens, tydligen. Mm. Jag vet inte exakt. Jag tror han bor i Kanada, men ja.
Okej. Okay. Men i alla fall i det här... Vancouver heter den staden. Det verkar vara där de här... Greg Lobanov och hans kompisar och så hänger. Och han var ute på någon cykelresa, va? Eller hur?
Mm. Cyklar genom från östkusten till västkusten. Genom USA.
Mm. Och har inspirerats ganska mycket av cykelresan för spelets karaktär. Han var i början... tänkte han göra någon sorts cykelspel, om jag förstått saken rätt.
Mm.
Men sen tyckte han att det fångade inte den resan han hade gjort. Och ville göra ett lite mer mänskligt spel. Eller som handlade mer om liksom, dialog och människor och karaktärer och möten och så. Och därför bestämde han sig för att göra Wondersong. Och jag började jobba på det. Och sen efter ett tag gjorde han en Kickstarter-kampanj då. Som gick igenom. Jag tror han fick drygt $20,000 om jag minns rätt. Och efter 2-3 år släppte han spelet. Men han har inte bara jobbat på det själv. Utan Gordon McGladley har gjort musiken till det här spelet. Och det är ju ett väldigt musikstyrt spel. Men Greg Lobanov då, som har gjort spelet från början. Han har också varit ganska delaktig i det. Han är inte musiker från början. Men har varit mer eller mindre fått lära sig det på vägen. För att det har varit ett så musikstyrt spel.
Mm.
Sen kan vi också nämna att en kille som heter M... Halberstadt har varit med och gjort ljuddesignen i spelet. Och han har också jobbat med ljuddesignen i ett spel som heter Night in the Woods, som vi har spelat i spelcykeln och pratat om flera gånger i den här podden. Och det är lite kul, det verkar vara som att de har något sorts så här kollektiv häng, liksom utvecklare där i Vancouver och gör lite olika projekt. Nu har vi bara testat två av de här spelen som de har gjort, men det finns ju flera där ute.
Jag har ju pratat förut också om Celeste, som jag nämnde det som ett av mina bästa spel från 2018. Och det är också gjort av en kanadensare som jag tror också hänger i det där liksom, spelkollektivet där uppe.
Ja, men det har ju också fått ganska mycket uppmärksamhet ändå för att vara ett indie-spel.
Mm.
Och det ska nog inte säga som Wondersong. Jag tror att ni som lyssnar på det här kanske aldrig hört talas om det spelet egentligen. Jag hade ingen aning om att det ens var på väg förrän du på ett spelcykelmöte i höstas, Leo, nämnde att du ville spela det.
Mm.
Och då var det så här, jaha, finns det här spelet ens? Vad är det här för någonting? Så att, och det känns som att det fortfarande är ganska litet.
Ja, absolut.
Mm. Det har inte nått ut så där jättemycket. Jag vet inte hur det ser ut i Kanada och USA, men inte i Sverige. Jag har inte sett så mycket om det. Alltså.
Jag tror att det inte är jättestort någonstans. Eller så här att det, jag tror inte det har sålt jättemycket.
Mm.
Men när jag kollade också, när jag läste Wikipedia-artikeln, så den verkade ha varit nominerad för rätt mycket priser ändå. Så,
det känns som att alla de här indiespelen alltid är det.
Ja, det är väl de indiespelen man hört talas om som är det liksom.
Ja, annars hade man aldrig hört talas om dem.
Precis,
ja.
Det släpps liksom ett nytt spel på Steam varje sekund. Men, men så det har ju fått någon slags uppmärksamhet i alla fall. Och verkar liksom hyllat av kritiker så att säga.
Ja, men verkligen, det är hyllat. Det har ändå hyfsat höga betyg och det har en fanskara. Och de som väl har spelat det verkar verkligen gilla det. Det är ändå lite synd på ett sätt att det inte når ut så mycket. Kan man tycka. Men vi ska i alla fall prata mer om vad vi tycker om det här spelet senare i podden. Jag kan säga det redan nu att det här är inte en sån regelrätt recension av spelet. Utan det här är mer att vi snackar om vår upplevelse och mer eller mindre går igenom hela spelets alla olika aspekter. Och vi kommer även avslöja en del grejer från storyn, så det här är varning för spoilers. Det här är mer som ett cirkelmöte än vad det är som en recension helt enkelt.
Mm.
Och det är ingen som har hört om den här Greg Lobanov håller på att jobba på något nytt spel just nu, eller?
Jag har ingen aning, jag har inte kollat upp det.
Men du har ju träffat honom, va?
Ja, av en slump. Jag träffade honom precis efter att han hade gjort den här cykelturen vi snackade om.
Mm.
Han började på östkusten och tog sig till västkusten i San Francisco. Och han tajmade det så att han var där under Game Developers Conference 2015.
Mm.
Och jag var också där 2015. Och en av kvällarna så hade de en turnering i Towerfall i någon lokal i närheten. Towerfall är också utvecklat av han som gjort Celeste. Så det är också från det där liksom kanadensiska kollektivet.
Okej, okay, coolt.
Ja, men så jag gjorde den turneringen. Jag hade inte spelat mycket alls, bara några gånger. Men jag hade nött lite inför turneringen och det kom ganska långt ändå, liksom surprisingly långt.
Mm.
Tills jag då mötte Greg Lobanov i turneringen. Och han var superduktig. Och jag misstänker att det är för att han hänger med liksom utvecklarna av spelet och har spelat mycket med dem.
Han har lite inside information som
precis
gör han, att han har fördelaktiga kunskaper.
Mm. Ja, nej, men han var jätteduktig och jättetrevlig. Så att jag mötte honom i turneringen. Han var väldigt så här, imponerad av mig och bara så, åh, du är jätteduktig, typ så här, verkligen sa det till mig medan han spöade mig.
Ja. Nej, men han kanske inte var van vid att möta en värdig motståndare.
Ja, precis. Ja, men jag sa det, jag bara, det är typ fjärde gången jag spelar någonting. Han bara, nej, va? Ja, men han var jättetrevlig och härlig.
Ja, vad roligt att du fick en sån inblick i honom. Mm. Att du inte bara mötte honom och sen drog ni vidare, utan att precis du fick snacka lite med honom också.
Men det är roligt också, för jag hade ju ingen aning om att han, eller alltså, han var ju på Game Developers Conference, antagligen var han ju en spelutvecklare.
Mm.
Men dagen efter så var jag på ett tak där han plötsligt gick upp och började snacka. Och jag bara, fan, I know that guy. Och då snackade han om just den här cykelturen han hade just genomfört.
Ja, superkul ju.
Mm.
Men i alla fall, vi går in lite på hur spelet är och så. Och jag vill bara höra, innan vi liksom beskriver hur spelet är, vad era absolut första intryck var? Hur första liksom halvtimmen eller så kändes? Kan ni dra er det till minnes?
Mm. Jag tyckte tidigt att spelet bara var så himla, himla mysigt. Jag tyckte det var bara härligt och glatt. Att man, så här, jag blev glad och tillfreds av att sitta och liksom mysspela det här spelet. Det var väl liksom överlag min första halvtimme.
Ja, man märkte ju ganska tydligt och snabbt spelets ton, kan man väl säga. När man introduceras till huvudkaraktären så är han i ett så här drömlandskap och så ska han ta upp ett svärd och bli hjälten i storyn. Men det blir inte av. Sen blir han ändå uppmuntrad och ger sig likväl ut på ett äventyr med sina egna färdigheter och sina egna talanger.
Utan ett stort farligt svärd.
Utan ett stort farligt svärd som skjuter blixtar. Och det är så man börjar med storyn och det fortsätter att hålla samma ton hela vägen igenom. Och kan jag säga att det är ganska uppmuntrande och ja, fräscht på något sätt att ha ett spel som man är egentligen en sidokaraktär, kan man säga. Men man blir huvudkaraktären genom sina handlingar.
Han är ingen sån här klassisk hjälte. Han är bara en turbadur, eller som de säger i spelet, bard.
Ja, men det känns ju som att de markerar väldigt tydligt i början av spelet att så här, det här kommer inte vara ett spel som alla andra, genom att ge dig en typisk spelmekanik, men tydligtvis att det här funkar inte.
En sak som man märker under spelsgång är att det finns en sekvens när man får ta kontroll över huvudkaraktären, den hjälten i berättelsen, och man spelar spelet med en annan mekanik.
Det vill säga den personen som fick svärdet istället för den man spelar med från början. Ja. Mm.
Precis, precis. Och jag fick i alla fall då känslan av att det här passar inte riktigt för vad för typ av spel det här vill vara. När man väl har fått spela som trubaduren under ett par timmar så känns det som en väldigt... Det känns inte som det passar ihop med spelet att helt plötsligt vara hjälten. Och hur spelmekaniken fungerar passar inte riktigt för att berätta den storyn som spelet vill få fram.
Nej, det hade inte funkat om det var så hela tiden. Men jag måste ändå säga att det var lite tillfredsställande när man fick ta kontroll över den här eller den här hjälten då, som var lite ondskefull och hade det svärdet och få slåss lite med svärd. Jag tyckte ändå det. Det var ett skönt avbrott i allt sjungande. För kan ju sägas att det är den här lilla bard som man spelar som gör, det är hans främsta vapen inom situationstecken är, det är hans röst. Han sjunger. Och man kan antingen via musen med datorn eller via liksom joysticken med handkontrollen sjunga olika toner egentligen. Åt olika riktningar. Och det är så man löser olika pussel i spelet. Eller till och med prata med folk. Och alla och sjunger olika saker. Det är mycket liksom, moment där man ska spela eller sjunga musik tillsammans med andra varelser eller figurer i det här spelet. För att komma vidare. Men jag kan bara säga innan vi fortsätter om berätta oss hur spelet funkar. Hur mina första intryck var. Jag tror inte jag var lika positiv som ni var i början faktiskt. Jag tyckte att den här huvudkaraktären var ganska ful. Mm. Han var så himla glad och hade så fula kläder på sig. Och jag tyckte att det var så här ganska platt och tråkig grafik. Liksom, miljöerna var inte så intressanta. Mm. I såna här indiespel brukar det vara så himla vackra miljöer. Att jag kanske är lite bortskämd. Och tyckte att det var lite dåligt i det här spelet då. Och det kändes lite som ett mobilspel för barn liksom, för att de här karaktärerna hade inte hunnit utvecklats så mycket i början till att jag skulle finna dem intressanta. Och så tycker jag att upplösningen var lite låg och konstig. Det kändes som att det var väldigt insommat hela tiden. Men som tur är blev det väl bättre med tiden kan man säga. Men det kan vi komma till sen kanske. För mina första intryck raserades så jag blev mycket mer nöjd sen.
Mm, men grafiken är ju ganska speciell i det här spelet ändå. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag gillar den eller inte.
Det var inspirerat av, ska jag bara säga, Paper Mario, som jag förstått det, och något Kirby-spel. Mm. Så det är väldigt så liksom, gulligt och glatt. Jag tyckte där i början att det såg lite ut som en Nickelodeon-grej. Liksom.
Mm, mm. Alltså, det är också, om man kollar screenshots på spelet så ser det ju förjävligt ut.
Mm.
Det gör sig väldigt mycket bättre i rörelse när man sitter och spelar det, som tur är.
Faktiskt.
Ja, men det är framförallt bakgrunderna är väldigt så här, bara glättiga och ganska suddiga och konstiga. Och åtminstone för min del var det så att jag lite filtrerade bort det medan jag spelade och det gjorde sig rätt bra. Och sen överlag gillar jag ändå karaktärerna. Jag har med mig just barden, är väl typ så här, den som ser löjligast och sämst ut i hela spelet.
Det finns en jättestor poäng med det senare i spelet tycker jag.
Mm.
Alltså att han ser så obotligt löjlig ut. Det är liksom, det är en tillgång senare i spelet, måste jag påpeka. Men visst, hur är storyn i det här spelet då? Jo, världen är på väg under, förstår man, väldigt snabbt. Och någon ängel typ från en annan dimension eller någon guda plats har valt ut den här lilla bard eller huvudkaraktären som man spelar som att vara hjälte. Och han ska, genom att lära sig olika sånger från olika gudar eller olika overseers som de kallar det, lyckas sjunga någon sån här låt som gör att världen kommer räddas ändå. För poängen, eller hela grejen, processen är att världen ska gå under så att en ny värld ska kunna födas. Ja, så man ska åka runt i olika världar och lära sig de här låtarna. Och
det är väl egentligen flera delar av samma låt?
Så är det, ja. Det stämmer.
The Overseer Song.
Mm, precis. Olika gudar kan olika delar av den här låten då.
Mm.
Och spelet är indelat i 7 kapitel. Och första kapitlet är väl någon sorts liksom, introduktion lite grann. Varav man lär sig en sån här Overseer Song. Medan kapitel 2, 3, 4 och 5 är likadana som kapitel 1, fast lite mer liksom utbreda och lite större bara. Och sen kapitel 6 är bara en massa pussel har jag för mig. Som man löser framför allt. Och sen kapitel 7 är liksom avslutningen på spelet. Sen finns det en liten epilog också i slutet av spelet. Så det är så spelet är upplagt. Och man lär känna olika karaktärer och olika figurer och så vidare under den här resan. Och vissa följer med liksom mellan kapitlerna. Men de flesta stannar kvar där man har träffat dem. Det är inte som till exempel det här Night in Woods där man befinner sig i en och samma stad i det här spelet och karaktärerna utvecklas. Utan det är mycket att man kommer till ett nytt ställe och då är det helt nya karaktärer och så. Man får ju också möjlighet att välja namn på den här lilla figuren som den ska heta sen i hela spelet. Vad valde ni för namn?
Ja, jag försökte ju, när jag fick se att man kunde välja sin karaktär så var det första som kom upp i min hjärna var... Giovanni. Och jag vet inte riktigt varför, men jag märkte snabbt att man inte riktigt kunde välja vad man ville. Man fick en begränsad uppsättning av bokstäver att välja mellan.
Och man fick bara använda... för varje bokstav också. Eller första bokstaven så får man en uppsättning. Sen för den andra bokstaven får man någon annan uppsättning.
Och man fick bara använda fyra bokstäver, så namnet i slutändan blev Gyun. Och det fick jag fortsätta ha genom hela spelet.
Ja, jag själv hade jag... Jag vet inte varför, men jag tyckte han var så ful och töntig så jag tänkte att han får heta Vante. Det är fan, han ser ut som en liten vante liksom. Men det var ju bara fyra bokstäver som man kunde ha till slut. Så det blev Vant. Eller Vant kanske.
Men du fick ändå liksom alla bokstäverna du ville ha i början liksom.
Ja, det var, även om det var en begränsad uppsättning så det var absolut det. Så jag trodde faktiskt att det var alla bokstäver, men det var inte det.
Nej, hur många kan ha varit? Det borde bara varit typ 8 bokstäver.
Ja, det är väl 8 olika...
Är det sant? Var det inte typ 20, tänkte jag?
Nej, vad är det? Det är väl 24-26 någonting som är alfabetet där omkring.
Ja, just det. Det är svenska som har runt 30 eller närmare 30, va?
28.
Ja, det är bra att ha koll på det, Max.
Där någonstans i alla fall.
Ja, okay.
Men det här var ju bara som det här color song wheelet och det är ju 8 inputs borde det vara.
Just det.
Och kanske färre. Det kanske var typ 7 bokstäver och en I'm done. Hur som helst, du fick inte många bokstäver, men du fick alla de du ville ha i alla fall.
Förutom E-t på slutet, ja, men absolut.
Ja, jag försökte ju döpa min karaktär bara till Leo, som jag själv heter. Men det gick inte hela vägen, utan jag fick L och E, men sen fanns det inget O, så det närmaste jag fick där var U. Och sen tror jag kanske jag var tvungen att välja en till bokstav, eller så bara fattade jag inte hur man inte, så det, och då tog jag ett D. Jag minns inte motivationen, men så det blev lewd, som låter väldigt mycket som det engelska ordet lewd. Eller lewd, jag vet inte hur man uttalar det. L-E-W-D.
Vad är det nu igen?
Det betyder typ snuskig ungefär, eller snuskigt. Så okay. Det är alltså som skum kontrast mot resten av spelet, att jag går omkring och heter snuskig, medan spelet är så här jätteglatt och fint hela tiden.
Ja, nej, det är verkligen inte på det sättet. Speciellt inte huvudkaraktären. Han är ju som ett litet oskyldigt barn, liksom. Ja, verkligen. Nej, men ska sägas då att det här, när man väljer namn, det är ett hjul liksom, som jag nämnde tidigare, där man sjunger olika toner.
Mm.
Jättemånga delar av spelet har det här hjulet som mekanik. Och det är ganska kreativt ändå, hur han har lyckats implementera det här sånghjulet, liksom, eller de olika tonerna i de olika mekanikerna i spelet. Med som sagt allt från pussel till hur man pratar med olika människor i den här världen. Och jag som är intresserad av musik och toner och sådär tänkte på vilka toner det var. Och det var liksom en klassisk durskala egentligen. Det är 7 toner, så var det oktaven också, som den 8:e tonen. Men det var, då tänkte jag så här, men ska alla låtar i spelet vara den här durskalan då? För att låtarna i bakgrunden låtarna helt enkelt i spelet var ju utifrån det här sånghjulet. Eller när man sjöng, passade det in liksom till låtarna i bakgrunden. Och då tänkte jag, ska de ha liksom C-dur eller vad det nu var, A-dur eller någonting i hela spelet då? Men de gjorde lite olika byten ibland när man kom till olika platser. I och med att tonarten förändrades ut med spelets gång faktiskt. Så det var, vissa låtar var även i moll och sådär. Det var inte bara superglatt och alltid dur hela tiden liksom. Ja,
Det här gäller väl också alla ljudeffekter i spelet, läste jag mig till. Det tänkte jag inte på när jag spelade, men det stod att varje ljudeffekt hade liksom en version för... varje del av spelet, så att för att det var i olika tonarter. Jag kan inte musiktermer, så I'm winging it. I alla fall, så det fanns liksom variationer på alla ljudeffekter så att det alltid skulle matcha tonarten i de olika banorna.
Det är mycket möjligt. Jag tänkte inte på det så. Det är säkert sant. Det är väldigt häftigt. Men också att det var inte bara huvudkaraktärer man spelar som sjöng i de här tonerna, utan omvärldens liksom sång och musik och andra karaktärer som gjorde olika ljud var oftast också i tonarten på något sätt. Och musiken var ibland så här, som Jens sa i förra musikavsnittet vi gjorde, den var så här diegetisk eller vad det kallas, så att den var i musikvärlden ibland liksom. Mm. Den flöt ihop, och när man kom till en annan del av kartan så kanske några instrument försvann och några andra lades till, så det var liksom en ganska så här flytande upplevelse musikaliskt. Men pusslerna, för det är ju i slutet av varje sån här kapitel, så är det ju ganska mycket pussel som man ska lösa innan man får en bit av den här sången man ska lära sig för att rädda världen. Och dessförinnan har det varit det mesta att man pratar om olika karaktärer och ska liksom lösa olika ganska lätta uppgifter i en viss följd och utforska de olika platserna man kommer till. Men den här pusseldelen, då är det mycket fokus på det här sånghjulet då, som man ska dra i olika riktningar. Och då trodde jag att det skulle vara, bli mer och mer liksom musikaliskt med spelet, att det skulle vara mer baserat efter musik. Men det var mer att det var riktningen i det här hjulet som spelade roll. Mm. Snarare än själva tonen av liksom musiken så. Och jag kan inte säga att jag blev besviken på det, men det hade varit kul om det var lite mer musikaliskt förankrat. Nu var det väldigt mycket att riktningen var det som var viktigt.
Men det är väl också en liten accessibility-anpassning. Att även folk som har hörselskador och liknande ska kunna spela det.
Ja, det är jättebra förstås.
För du har alltid riktningen kan du använda dig av, och varje del av sånghjulet har en färg. Och ofta kan du liksom använda färgen för att förstå vad det är du behöver göra.
Det är sant faktiskt. Men det hade varit kul om det var, kanske inte att det var omöjligt att göra det utifrån riktningen, men det var oftast att jag i alla fall utgick från riktningen före jag utgick från tonerna eller musiken liksom. Ja. Vilket blev lite såhär, okej, det spelar egentligen ingen roll vad musiken gör, utan det är riktningen på den här, på det här hjulet som är det viktigaste.
Jo, alltså, ja, det är ju egentligen bara, jag menar, det är ju, allting handlar ju om så här input-output i slutändan, och det, för mig var det tillräckligt att världen reagerar på det jag gör ändå, att jag får ju olika ljud och världen reagerar på det, och det blir liksom en rolig dynamik i det. Ja, men ändå får man behålla det här att även tondöva eller helt döva kan spela det. Ja. Och jag tror också att riktningen är viktig också för att även färgblinda ska kunna spela och inte behöva förlita sig på färgerna i ljudet.
Just det, för det var färger också för de olika riktningarna.
Så det tycker jag överlag är en jättebra liksom designval, att de tänkt så mycket på att göra det så tillgängligt för så många människor som möjligt.
Ja, men det är väldigt inkluderande och det är verkligen, men det håller med om. Bra poäng.
Jag tycker att en av styrkorna med det här hjulet och hur det fungerade var ju det att man kunde använda det för att lösa så många olika pussel, och man hade samma grundmekanik hela spelet igenom. Samtidigt som en person som ändå inte är musikaliskt lagd, om man ska säga så, så var det ju lite, en av de största problemen med det tyckte jag var att den inte hängde samman med liksom musiken i stort alltid. Ibland när man kom till en sekvens och man ville köra flera toner i rad, så tänkte man okej, nu kommer det bli en fin liten trudelutt. Men det var lite så här hackigt, och det fick man ändå säga, full pott typ. Det lät som att det skar sig väldigt mycket. Det var ju ändå någonting som så här, det hade kunnat vara en mycket större och, vad ska man säga, mer komplett del av spelet. Även fast det gjorde själva kärnan.
Ja, men visst, det var en väldigt unik mekanik. Men det var kanske lite svårmanövrerat ibland och inte helt perfekt så. Men jag spelade med mus också. Och det var, verkade som att det var lite svårare än med handkontroll. Hur spelade ni?
Jag körde handkontroll och jag kan tänka mig, mus låter som att det borde vara ett fruktansvärt
faktiskt.
Ja,
det var lite så här halvdust liksom, eller halvkast menar jag. Mm.
Ja, jag spelade också med mus, och det var nog inte det optimala sättet att spela på.
Nej, det var någon sorts liten prick liksom, alltså musen blev en prick, och så skulle man lyckas få den här pricken och träffa olika delar av det här hjulet. Mm. Och det var lite svårt ibland när man skulle göra de här lite längre liksom musikstyckena, som till exempel de här Overseer songs. För då fattade man inte riktigt vad som hände, för då försvann liksom den här pricken när man höll in en ton tillräckligt länge. Mm. Och då visste man inte vad pricken var, och då kanske man råkade trycka fel eller någonting. Precis. Och så var det lite så här weird.
Och där slipper man ju helt nästan med handkontroll. Då är det bara den högra spaken som helt matchar mot hjulet. Så du vet ju alltid, om du ska till den vänstra biten, då trycker du bara vänster. Du behöver inte ha koll på var någon mus pekar eller någonting.
Nej, men exakt. Det var ju lite dock det här med rytmer och så, om jag tänker på det som var lite jobbigt med det här systemet, att det inte var inkluderat kanske riktigt i musiken. Det kändes som att det var väldigt svårt att få till en korrekt rytm liksom till musiken i de här lite längre styckena.
Det var svårt för att låta bra.
Ja, men det var lite svårt. Det lät liksom lite svävande och lite coolt och så här. Jag gillade ändå ljuden och musiken så här på det stora hela. Men det hade kunnat varit kul om, för oss som inte är döva, att vi hade kunnat få till det snyggt och rytmiskt och korrekt ändå. Och sen hade det kanske funkat även för de som inte kan höra spelet. Mm. För det hade nog gått alltså. För ibland var det som att de här trummorna och rytmiska ljuden i musiken hamnade liksom ur takt på så här konstiga sätt som för mig kändes väldigt omusikaliska.
Mm. Ja, nej, men de har gjort spelet väldigt förlåtande liksom, på ett sätt som gör att ofta när du ska sjunga med i någonting eller så du kan vara väldigt off. Ja. Och det låter ganska fruktansvärt, men du klarar din uppgift liksom.
Ja, det blir någonstans liksom i tonarten, alltså i musiken ändå, så att det låter ändå helt okej. Okay. Det låter inte liksom ur fas helt och hållet. Det bara blir inte så coolt och snyggt och ja, som det skulle kunna varit kanske.
Det är lustigt att vi knappt har pratat om storyn än, för det är ju till väldigt stor del ett väldigt storydrivet spel. Mm. Det är det som är liksom i fokus med story och dialoger. Det är svårt att säga något sammanfattande. Det roliga i storyn är ju inte det här, jag menar, den överhängande storyn, den är ganska så här, det är, av världen går under, du ska samla sånger och fixa det.
Och rädda världen, ja. Det är den klassiska spelgrejen liksom.
Precis. Men sen är det finns ju, karaktärerna är jättefina ofta. Det är, du träffar många som är bara härliga och roliga att prata med. Jag vet inte, det är många så här roliga och härliga dialoger.
Mm. Ja, men verkligen trevliga dialoger. Roligt snack mellan de här. Det är lite som Night in the Woods, att det blir det här liksom. Det känns så, ja, men det är bara härligt liksom.
Mm.
Man kan ju säga att många av karaktärerna är ju som nästan stereotyper av vad man skulle kunna förvänta sig. Till exempel en sekvens i spelet, jag tror det är kapitel 2. De har sätter på ett gäng pirater.
Mm.
Och de är som alla när, vad ska man säga, hyperaktiva piraten så där, och det liksom förstärks bara av att de drivs av hög konsumtion av kaffe.
Mm.
Så det är de väldigt liksom, det är den här stereotypen liksom, glada piraten som bara finns i vissa medier och så där på andra sätt också, som går runt och sjunger och är glad och har roligt ute till sjöss ungefär. Och man kan ju märka att det är liknande sker ju i många andra delar av spelet då de spelar på de här stereotyperna som man kanske kan ha av en karaktär, men ändå så gör de det på ett sätt som inte är liksom negativt om det, utan försöker liksom hitta humor i varje situation kan man säga.
Det är också kul med de här kaffepiraterna, att så här, det är också pekar på hur otroligt snällt det här spelet är, att de dricker inte rom någonsin, utan de är bara helt fueled by kaffe, att det är så här, det har inte ens någon mention av alkohol i spelet.
Nej. Ja,
de kallar sig pirater, men de är inte faktiskt ute och stjäla folk, de är egentligen bara resande kaffehandelsmän som köper och säljer kaffe på olika ställen. Så.
Ja, ett av spelets bästa tillfällen måste ändå vara när huvudkaraktären får möjlighet att pröva kaffe, och han blir helt galen och bara liksom slår sönder hela deras båt för att han blir så energisk av det här kaffet. Det är bara så himla rolig scen liksom.
Ja, men överlag, alltså Kaffepiraterna var en av spelets höjdpunkter för min del. Det var den charmigaste uppsättningen karaktärer. När du åker båt med dem, då får du ju, du får använda ditt sånghjul igen för att bestämma riktning hur du åker, och piraterna sjunger med rörelsen, och det är bara så här, och det är en av de bästa låtarna i spelet, och det är bara så härligt att glida runt där och
verkligen
sjunga med piraterna.
Det är många låtar i spelet. Soundtracket, i alla fall det som är upplagt på YouTube som jag lyssnar på, det är 4 timmar drygt.
Mm.
Det är mycket låtar så i det här spelet. Men jag tänkte på det där du sa med stereotyper och så. Det känns ändå också som att de driver lite med stereotyper. Inte på så sätt som typ Family Guy gör och sådär, att de verkligen gör en sån här klyscha och driver med det.
Utan
att de, att, nej, inte så. Utan att de kanske gör någonting som inte har gjorts förut. Till exempel var det ju i det här piratkapitlet, kapitel 3 för övrigt, då var det lite sjöjungfru med.
Mm.
Och då var det en sjöjungfru som var mörkhyad till exempel. Jag tror jag aldrig sett en sjöjungfru som var mörkhyad. Alltså bara en sån sak. Jag tycker att de lyfte olika karaktärer och inte gjorde det så här jättenormativt liksom, utan det, och det var inte spelat så stor roll om det var någon som var gay eller inte och liksom massa olika saker. Det var någon karaktär som också ville kallas den eller det och inte hon eller han också.
Jag tror också att barden i huvudpersonen är av oidentifierat kön.
Okej.
Okay. Mm. I alla fall på Wikipedia-artikeln står det dig om barden.
Ja, ah, okej.
Okay. Nu bara visat du.
Vi sitter och säger han.
Könat honom.
Ja.
Eller hen.
Nej, precis. Ja, men, ja. Nej, men precis. Så det var ändå skönt att det var så också. Och de här karaktärerna, piraterna, de var ju väldigt olika allihopa. Även om de hade någon sorts här piratgrund så var det som att de hade en väldigt säregen karaktär också. Alltså som var, de var olika varandra på väldigt många sätt.
Mm.
Och det så var det ju med alla de här små figurerna som stod runt på de platserna i hela spelet egentligen. Kan man säga något mer om karaktärerna eller storyn eller någonting sånt där?
Ja. det,
man kan prata mycket om det spelet. Ja,
precis, det är så svårt att lite välja där. Men vi har ju utöver Barden som jag nämnt som ja, din spelkaraktär så har du ju framförallt en...
Lud.
Ja, precis, Lud. Men utöver Barden så har du framförallt en karaktär som är med mycket som... vad heter hon ens? Som följer med dig hela tiden.
Kommer inte ihåg hon heter, men det är en häxa i alla fall i spelet.
Precis. Som en väldigt... ganska stor kontrast till Barden, för Barden är alltid i stort sett alltid superglad och positiv, medan hon mest bara är grinig och negativ. Och sen, men ja, men bland de bästa liksom storybitarna i spelet är ju lite också när, när båda de här karaktärerna liksom visar andra sidor och visar ett mer djup i sin karaktär.
Mm.
Man kan väl säga att hon från början så är hon ganska negativt inställd till ens karaktär, till Barden. Och det är för att hon känner sig att hon och hennes farmor eller mormor, grandma, säger de bara i spelet.
Mm.
Borde kunna göra det ensam, på egen hand. Hon behöver inte ha hjälp från någon annan. Hon känner att hennes grandma bara vill liksom pusha honom, henne att och göra den här uppgiften med den här barden. För att hon vill försöka få henne att skaffa några vänner när hon själv inte känner att hon behöver det. Och man ser liksom relationen mellan barden och häxan genom spelets gång växa lite grann. Och de hamnar i konflikt med varandra och sen öppnar de upp för varandra och så... de vänner i slutändan.
Ja, det verkade ju tämligen omöjligt i början att hon skulle kunna bli en karaktär som öppnade upp sig eller visade lite något annat än negativa eller irriterade känslor.
Verkligen.
Men hon gjorde verkligen en sån karaktärsresa under spelet och i slutet var det väldigt fint, deras relation, hur den hade utvecklats. Så den här barden också tycker jag, han var inte heller bara en glad liten sparvel i hela spelet, utan fick också stötta på en del svåra grejer och utvecklas. Och liksom, det var lite seriös och lite mörk och djup stämning ibland ändå, som jag tyckte gjorde spelet bättre på det stora hela. Och det behövdes där.
En av de tydligaste där är också när hon säger det att så här, men du är bara så glad och lycklig hela tiden. Och han liksom öppnar upp och snackar om att så här, men han är inte så jävla glad. Liksom, han kämpar ju också. Men han känner också mycket press att försöka sprida glädje. Liksom.
Är det här samtalet i slutet precis? Innan hon åker...
innan hon ger sig på den sista...
bossen. Liksom,
ja. Så tar sista delen av låten.
Det var ju ett av spelets absolut finaste moments tycker jag ändå.
Deras samtal, den konversationen är superbra.
Den är jättebra skriven verkligen. Och tar upp massa olika... relatable grejer till ens eget vardagsliv också. Det här med när man känner negativa känslor och huruvida man ska förmedla det till sin omvärld eller inte och på vilket sätt.
Mm.
Och den gränsen kan vara svår ibland att avgöra. Liksom. Jag tycker det var bra. Du hade också gillat det moment eller den,
ja,
scenen.
Och lite, jag ska säga, ett budskap som jag fick fram ur den scenen var att vad ska man säga, en kritik mot, ja, Nu är jag som lägger in väldigt mycket mening i det kanske. Men en kritik mot hur sociala medier fungerar. Och det är för att de säger det här, häxan till barnen, att du är bara så glad hela tiden, allting är så, du är alltid så lycklig och sådär. Det kopplade jag till hur man via sociala medier till mesta del ser andra personers, de bra delarna i andra personers liv. Man lägger inte upp när man, någon bild på när man mår dåligt eller så här, oj nu tappade jag maten och så började jag, ja, spelade jag mat och så började jag ta och städa upp eller något sånt där.
Vilket ändå är en stor del av livet.
Ja, det är en stor del av frustrationen och sånt där som man liksom behöver hantera i vardagen.
Mm.
Kommer inte upp och man ser på allas liv ser fantastiska ut ungefär.
Mm.
Och det är lätt att man får en förvrängd bild av hur ens egna liv borde vara, men även då förstås hur de andra personens liv faktiskt är. Och det är någonting som då kommer upp och som man sen diskuterar och pratar om då. Hon sen då kanske inser att ja, Han är inte alltid så jävla glad. Han har inte alltid ett perfekt liv. Det hade ju under en stor del av spelet kan man säga att hennes uppfattning av honom hade påverkat hennes egen självbild. Då hon sa så här, jag mår dåligt över att jag inte alltid är så glad som du. Och så där.
Mm. Mm. Ja, precis. Men att just det här att han, huvudkaraktären då, eller om det nu var han, men i alla fall huvudkaraktären man spelade som, berättade att ja, men han förmedlar inte de negativa känslorna till sin omvärld. Och det känns som en så här buddhistisk gammal grej som jag har pratat om i flera tusen år. Att man inte ska tänka orent. Man ska liksom vara så här klar i huvudet och vara positiv och så. Det kanske inte går alltid, tänker jag. Ibland behövs det lite skit och det är utvecklande. Liksom. Det handlar bara om hur man hanterar den skiten.
Mm.
Och hur man förmedlar den medvetet eller omedvetet till sin omvärld och sina medmänniskor. Men nu har vi kommit lite här till slutet av spelet. Hur slutar spelet då egentligen?
Vi kanske behöver prata om det här att under en viss del av spelet så liksom man teamar upp med den här hjälten. Hjälten så här försöker döda alla.
Ja, med svärdet.
Vi har inte liksom berättat det att så här, den här konflikten finns mellan hjälten som försöker döda alla och Osiris som försöker få sången.
Ja, men precis. Slutfighten här, liksom. Det finns en konflikt med den här hjälten då som vars uppdrag är att ha ihjäl alla de här Osiris för att den här hjälten, vilket är en hon som har förstått det,
ja.
Hon får i uppdrag att döda alla för att hon vill att det ska bli ett nytt universum för det här nuvarande universumet är så smutsigt och fult och dåligt ändå så att det är bättre att börja på nytt.
Det kom också fram under en dialog i spelet om man som barden samarbetar med den här hjälten att hon inser att det kanske inte är det bästa för världen. Det kanske finns ett annat sätt att göra saker. Det kanske finns ett sätt att rädda världen istället för att förstöra den och låta den påbörjas igen. Hon får så mycket, vad ska man säga, självvärde av att ha den här bilden av sig själv som hjälten. Och hon vill inte ge upp den här rollen. Hon vill vara hjälten som är utvald av ödet ungefär. Utvald av guden som styr över världen. Att utföra det här uppdraget. Så hon bestämmer sig för att göra det ändå. Och då hamnar man till slut i konflikt med henne. Då hennes mål är att döda alla de här Overseersen. Och hennes egna mål som barden är att man ska ta och möta alla de här och få sången från dem innan hon lyckas döda den sista.
Precis, men det slutar med att han, eller hen, huvudkaraktären sjunger någon låt ändå liksom och världen behålls. Eller i alla fall deras planet behålls, deras solsystem kanske. Men att resterande stjärnbilden den ändras och resterande universum förändras och blir ett nytt universum. Men deras liksom värld får en fri chans, eller om man ska säga, att fortsätta existera som den har gjort. Det är så jag förstod slutet i alla fall. Uppfattade ni samma som jag?
Ja, pretty much.
Det var ju så, de under storyn så pratade de om att så här, ja, men du har fått det uppdraget så att säga, du har tagit uppdraget att samla de här låtarna från Eurysisen, den här Earth Song. Sjunga den här låten för att förnya världen utan att förstöra den. Men det är ett omöjligt uppdrag, det kommer aldrig gå. Folk har prövat det här otaliga gånger förut när deras värld har förstörts, men det har aldrig lyckats och det kommer inte lyckas heller.
Det är en oändlig cykel liksom.
Det är en oändlig cykel. Och
cykel.
Gång på gång så har det aldrig lyckats. Men barden ger sig inte och i slutändan när den sista Ursien blir dödad utan att man har fått den sista delen av låten från dem och hela världen är på väg att förstöras så sjunger han en låt från hjärtat kan man väl säga. Och det visar sig att den låten är precis vad som behövs för att rädda världen. Behålla jorden i varje fall. Och alla karaktärerna och platserna som man har stött på under sina resor bevaras. Och allting slutar med frid och fröjd kan man säga.
Mm. Ja, men slutet var ju, i alla fall jag upplevde det som lite av ett antiklimax. Att det var väldigt mycket så här bara att nu fixade sig allting. Och sen fick man inte så där, ja, men framförallt hela konflikten med hjälten. Alltså vad som hände med henne fick man ju aldrig veta.
Nej, hon var inte ens med i epilogen.
Nej, så. Ja, för där hade vi en spännande dynamik. Om så här, de har de här två olika så här, målen och olika idéer om vad som borde göras. Och sen till slut liksom, ja, men så typ vinner barden eller vad man ska säga. Nej, jag skulle verkligen vilja ha haft en epilog med hjälten. Vad som hände med henne och vad hon känner efter allt det här. Och
hon var ju en rätt tragisk karaktär på många sätt. Att så här, hon ville göra allt det här för att hon kände sig värdelös om hon inte hade den här positionen eller som man ska säga, som hjälte. Och att sen liksom se vad som händer efter allt det här. Man skulle vilja se henne, ja, ska man säga, hitta någon ny mening med livet kan man väl säga.
Mm. Men hon fick ändå på något sätt representera det här hybris Och att man bara älskar sig själv liksom, och att man bara är någonting om man gör någonting häftigt och coolt som är mycket bättre än vad alla andra gör. Man är inte bra som man är liksom.
Ja.
Det var hennes inställning till livet. Men hon var ju inte liksom pure evil. Alltså så här att man ska bara döda henne liksom. Mm. Och, som det kan vara i många så här spel och så. Hon ska följa liksom Sith Lords och sådär. Utan hon hade ju ändå något sorts djup och någon sorts ambivalens till, är det jag gör verkligen rätt? Men sen släppte hon det bara. Och den relationen, den processen bara försvann i slutet. Man har ingen aning om vad hon tog vägen. Det var jättemärkligt faktiskt. Men utöver det var det väl ganska mysigt med den här låten och sådär som... Det var någon så här jättelång så här episk indie-låt i slutet.
Mm.
Oliver tyckte att det var lite mycket episka indie-låtar ut med spelet. Jag kan verkligen förstå honom, men jag tyckte ändå att det gjorde sin rätta i slutet av spelet på något sätt.
Och så fick man, i epilogen då, fick man resa runt och träffa de här karaktärerna som man träffat på under tidigare spelet och prata med dem och se liksom vad som hände med dem efter. Och, och det var en lite trevlig del tyckte jag i slutet. Så att man, nu har jag gjort hela den här resan och sen får man liksom påminnas om alla de bra bitarna ska man säga. För det var ju alla mötena med karaktärerna som var de bra delarna i spelet. Så det var ett fint avslut på det sättet. Storymässigt så... fanns en del brister, men epilogen i sig var, den var ju rätt bra.
Mm, visst. Vi har ju pratat lite om olika tillfällen vi uppskattade med, i spelet och sådär. Men hade ni något favoritmoment eller någon favoritkaraktär som vi inte ännu har nämnt?
Jag har ju redan sagt kaffepiraterna.
Ja.
Amazing. Ja. In every way.
Ja, men visst. Du då, Max?
Ja, kaffepiraterna tyckte jag också var väldigt bra. Men ifall jag ska säga någonting som inte är dem, för jag tror att det är bara de som kommer nämnas. Så var det en del av storyn som jag tyckte var lite rolig. Det var den här när man, jag tror det var kapitel 6, när man besökte den där stan med trollkarlar och häxor. Skulle man liksom leda spöket av en ung häxprinsessa tillbaka till hennes mamma för att få henne att kunna sätta stopp på ett krig mellan dem och ett annat kungadöme i närheten. Och det var ju en så här, ska man säga, det var en ganska intressant sekvens i det spelet. Så där. Man är grejer som budbärare, men... man fick ändå liksom lära sig magi och så där. När man, alla sa så här, du har ingen talang för magi och så där.
Mm. Men det visade sig att sång var en liten...
Det var ursprunget till magi kan man väl säga.
Ja, så att via en sång kunde han lära sig olika trollformer och göra liksom basic magi i alla fall.
Ja, och det var just, det används ju egentligen som en ny mekanik att använda det här sånghjulet för att lösa en ny sorts pussel.
Ja, för att ta sig runt i den här staden. Precis. Ja, precis, och gå på väggar och
allt. En stad som är anpassad för... häxor och trollkarlar som flög runt på kvastar. Så inte var anpassad för en bar som inte kunde flyga. Det var lite häftigt ändå.
Ja, men han fick en förmåga att hoppa högt och klättra på väggar och liksom, vad ska man säga, gå igenom väggar och sådär. Ja. Så att jag håller med, det var en ganska cool stad ändå. Det var så mycket lila och svarta färger. Det var en av de finare delarna av spelet ändå.
En ganska unik miljö i spelet. Ja. De andra var ju ändå så här, ja, det här kan vi tänka sig. En sån här stad kan ha funnits eller kan man se. Så där. En sån här miljö finns någonstans.
Jo.
Men den är ju lite mer unik då.
Nej, men visst, det hade något sorts sammanhang liksom, som jag ändå gillade också. Jag har det flera grejer jag inte nämnt, men jag tyckte om till exempel den här låten var så himla fin tycker jag. När man gick runt i, precis innan man kom till den här trollkarlstaden, det var liksom deras rivalstad. Innan man var i den tidigare staden då var det någon låt som spelades när man gick mellan olika platser i deras land. Och den låten var så himla fin. Och så tyckte jag om den här karaktären som pratade i ordvitsar. Hon som var brevbärare i den här regniga, liksom dystra staden. Allt hon sa var ordvitsar. Och jag tycker generellt att spelet hade mycket roliga ordvitsar, liksom. Så det var också en uppskattning för mig.
Det är den deppiga staden, du menar, eller?
Ja, kapitel 4, precis. Yes.
Där är det också skönt med den här fabriken där man kan gå in och jobba lite om man vill. Det är ju en del av ett pussel i slutet. Men man kan ju också bara gå in och snacka med den här snubben som står utanför.
Elmer heter han. Ja. Och det är han som skrattar så himla galet.
Ja, och har så här, typ. Och har ett helt crazy smile hela tiden och så här helt uppspärrade ögon.
Ja.
Ja, men det är ju skul också. För där känns det också som att de driver med ja, men typ så här instant reward mobilspel. För det du gör om du går in att jobba i fabriken, det är liksom, det. Du typ tar en sak, flyttar dig till något annat ställe och det är det enda du kan göra, men du får så här typ, du får typ poäng för och du får skitmycket. Det är bara så här helt maxade siffror som bara
som inte betyder någonting egentligen.
Precis, det var helt meningslöst, men det känns också som en så här skön peak mot så här, typ Candy Crush och sådana saker.
Efter att jag hade spelat sökte jag runt på internet för den där delen och se vad var det här för grej liksom. Mm. Det var ju någon som ställde, det var ett par personer på Steam-forumet som ställde en fråga, så bara, men vad högsta man kan få, så här, finns det någon achievement och sådär. Utvecklaren sa bara så här, nej, det liksom, lägger inte ner en massa tid på det här. För att liksom, det är bara meningen att visa att det här är helt onödigt.
Ja.
Så här, man tjänar ingenting på det.
Spelet var ju så att det var nästan inga achievements någonstans. Den enda gången man fick achievements var ju när man fick spela som den här hjälten med svärdet. Hon den där tjejen som var lite ond. Och det var enda gången det var så här, ja, man hade dödat 5 fiender. Sen, det var ett achievement. Och sen efter man hade dödat 20 fiender till. Så, det var hoppat 5 gånger nu. Så, det var helt överdrivet. Liksom. Ja. Och, men inte alls när man spelat i övrigt.
Det här är så synd. Det här missade jag totalt. För att jag vet inte om achievements finns på Switch.
Nej, det fanns inte på GOG-versionen heller. Så jag missade det. Men Oliver berättade ju det.
Mm. Mm. Ja, det lät kul när jag fick höra.
Ja, samma här.
Och det var även så när man spelade som barden. Men man var ju en så här stridsekvens med hjälten. Då gjorde hon alla de här sakerna som ger achievements. Och man fick massa achievements för grejer som man inte själv gör.
Mm.
Det var så här, spelet gör massa grejer så får du achievements beroende på det.
Just det.
Och det var verkligen så här, ja, men de, alltså man har inte gjort något, de känner de här, det är ingen achievement egentligen.
Nej.
Så det var lite roligt bara.
Nej, det var kul ändå. Men det här achievement-jagandet, det var ju verkligen en kritik mot det på något sätt. Var det någonting i spelet som ni tyckte var liksom dåligt då? Eller lite sämre, något dåligt moment eller något? Vi har snackat lite om det, men vi tänkte om vi kan ta ett exempel var i alla fall.
Mm, nej, men det var framförallt, vi snackade rätt mycket om vad vi inte gillade med spelet på spelcykelmötet.
Ja, faktiskt. Det var mycket hackande var det på mötet.
Trots att alla egentligen tyckte rätt mycket om spelet.
Ja, klart. Verkligen.
Men, nej, men det finns ju grejer att klaga på helt klart. Det är inte perfekt på något sätt. Men framförallt skulle jag säga att så här, de här typ plattformpusselsekvenserna innan man når fram till en overseer. Det var alltid att man steg in i deras typ dimension och så måste man lösa lite pussel innan man träffar dem. Och de var oftast så här, inte så roliga, inte så kreativa, ganska klumpiga och så här, ganska dåligt utförda liksom.
Jag tyckte det inte heller de var superbra, men för det som spelar många sådana här 2D-plattformsspel tror jag att det var extra märkbart. Kanske, om jag får gissa. För mig, jag tyckte de var okej liksom.
Mm.
Det var så här, det var ganska kul ibland. Men jag tyckte inte de var så dåliga, tror jag.
Mm.
Men man kan ju tycka olika liksom.
Så jag tyckte inte de var fruktansvärda. De var bara väldigt underwhelming liksom.
Ja, ja. Nej, men visst.
Jag tror det är lite också så här min spelutvecklarnerv som märker att så här, det är vissa, det är inte så smooth vissa grejer typ, så att säga. Det är inte superpolerat hur du rör dig och interagerar med saker i de där sekvenserna.
Nej, så kunde ju spelet bugga ibland en del också. Liksom, och den här figuren man spelade som hackade in i miljöerna liksom, och började hacka runt och svävade runt. Och det gick inte att få ner honom på marken liksom, och det gick inte att göra någonting.
Mm.
Och sen helt plötsligt så var han nere på marken igen, eller hen nere på marken igen, och så kunde man spela vidare. Det var lite buggigt.
Och upplösningen ändrade sig för mig helt plötsligt till så här 640x480. Och sen så började jag ändra tillbaka till att starta om spelet. Och det var lite, lite krångligt. Liksom. Det hände någon par gånger när jag spelade igenom. Men överlag så påverkade inte det upplevelsen till särskilt stor grad ändå.
Mm.
Mm.
Jag tror att det största problemet jag hade var nog att jag tyckte det var svårt att förstå den här världen de befann sig i. Och det var lite samma sak som jag pratade om när vi spelade det här Broken Age, äventyrs-pk-klicka-spelet. Jag tyckte liksom att jag förstod inte riktigt hur alla de här städerna hängde ihop. Hur långt var det mellan dem och liksom hur funkar den här världen? Liksom. Det var lite för mycket så här fantasivärld för att jag skulle kunna uppskatta det. För många fantasivärldar har ju ett sammanhang liksom, och en
att det hänger regler nästan.
Ja, lite regler och liksom, det här är det landet och liksom, det behöver inte vara så avancerat som det är i Witcher eller Sagan om ringen eller liksom Game of Thrones, men ändå lite mer. Jag tror det var därför jag uppskattade också kapitel 5 i Wondersong, där det var de här två rivalerande städerna. Och det fanns liksom lite av en världskarta och man förstod att ena var i väst och den andra var i öst. Och det här, det tyckte jag var skönt. Men innan var det bara så här, åh, du har kommit till en ny plats. Det är en massa öar och massa pirater. Och liksom bara så här, varför är de... Eller så här, jag fattade typ inte. Vad är historien liksom i den här världen? Vad finns det för geografiska kopplingar mellan platserna? Jag tyckte det var svårt att gilla världen och liksom sätta sig in i den och förstå den bara.
Ja, det kan jag hålla med om, att det var en av de stora bristerna med det, var att så här, man kunde få en koppling till individuella karaktärer, men inte till, man förstår inte de karaktärerna ihop i en större helhet.
Nej, men verkligen. Och det blir ju tydligt med spel som utspelar sig i vårt universum, eller i vårt universum. Det vill säga så här low fantasy och sånt, så Harry Potter. Då är det ändå så här, det finns en utgångspunkt i vår värld och då går det att förstå. Eller en viss geografisk plats, något land någonstans eller så. Men om det ska vara så fantasifullt som det här är, då ska det ändå vara någon sorts regel, liksom någon sorts grund. Så här, till exempel Grim Fandango utspelar sig i det här dödsriket och så. Det finns ändå någon sorts så här, kulturell uppfattning om vad det skulle kunna tänkas vara någonstans från början. Här var det bara så här helt fritt. Man hade ingen aning om, liksom, om det ens var en planet de var på. Och sen visade det sig att det var ju det ändå, men det hade man ingen aning om innan.
Ja, det här handlar väl mycket om, som sagt, hans inspiration var ju den här cykelresan och alla möten han gjorde på den vägen. Tänk framförallt det här du sa om att man träffar massa karaktärer, men man hinner liksom inte connecta med dem för att man ska vidare. Liksom. Det är väl lite, jag tror lite det var känslan han var ute efter ändå. För att simulera känslan av hur han åkte runt i USA och träffade massa folk på vägen som var väldigt hjälpsamma och trevliga. Men sen liksom drog man vidare.
Ja, han var ju liksom förvånad, inte förvånad kanske, men positivt överraskad över hur snälla och hjälpsamma alla var. Ville porträttera det i spelet. Det tycker jag är fint ändå. Men på samma gång var det lite svårt att det bytte miljö hela tiden och så ofta. Det hade kunnat varit några fler karaktärer kanske som följde med på vägen eller någonting sånt. För det var ett ganska långt spel ändå.
Och det enda du får är den här epilogen och du får träffa folk igen typ.
Ja, det är det enda precis man får som en återblick till de här karaktärerna som man ändå har börjat gilla ganska mycket. Under spelets gång. Så det var lite för hattigt liksom. Det är det jag gillade med Night in the Woods, för att ta ett liknande spel där man var i samma stad hela tiden. Det funkade lite bättre till den här typen av spel på något sätt. Men då har vi glidit in på nästa punkt, tänker jag, som är lite symbolik och sådär. Vi har redan tagit upp lite det här med sociala medier och liksom huruvida man ska visa negativa känslor för sin omvärld eller inte. Men finns det något annat ni tycker att spelet vill säga mellan raderna eller sådär? Vi brukar väl alltid prata om det här i slutet av spelcykelmötena eller podden.
Ja, men mycket att det här, det känns som att spelet försöker vara ett alternativ till de typiska spelnormerna liksom. Att så här, det handlar inte om våld på något sätt. De visar jättesydligt, som vi snackar om, att du får ett svärd i början men som bara inte funkar. Och det här, ja, men att den driver lite med andra spel, med achievement-grejerna. Att det är mycket i spelet som har utstrålat att det så här, försöker, ja, men vara normbrytande.
Det finns två exempel på det här, hur det försökte vara, ska man säga, antivåld som man kan ta upp.
Pacifistiskt.
Pacifistiskt, bra, det är ett bra ord. Och det, ett av exemplen är ju när man är, tror jag, att man är uppe på det här berget. Så ska man ta sig igenom några tunnlar och grottor och sådär. Så finns det ett par så här, insekter som barden då strängt undviker att trampa på.
Men det går inte ens att trampa på dem.
Om man försöker liksom hoppa på dem så här, blir inte så här uppskrämd och hoppar tillbaka liksom.
Så det är så kul.
Man insekt. Och i slutändan så liksom, när man är fast i en grotta och som inte kommer loss, då kommer liksom de och så hjälper de en, för att de har märkt att man är en så god person ungefär, så de liksom följer ens order och hjälper en lösa de här pusslen och så man kommer därifrån. Det är liksom en sekvens där man är fast med hjälten och hjälten bara så här, varför bryr de om insekten ungefär? Men för att man har brydde sig om dem och man inte liksom bara ignorerade dem och trampade på dem för att komma till sin mål från början, så är de nu liksom, de är där och hjälper den när man behöver deras hjälp.
Men det är också att hjälten är så här, hon är så här, jaha, du hjälpte dem för att du skulle kunna få vinning utav dem, för att de skulle kunna hjälpa dig.
Precis.
Sen. Men han var så här, nej, jag hjälper dem bara för att jag inte vill att de ska dö, för att de är fina levande varelser i sig liksom. Och sen om han fick hjälp av dem eller inte, det var inte...
Det var bara en positiv överraskning ungefär.
Ja, men exakt, exakt. Inte bara var liksom det här med att man ska få någonting utav allting hela tiden. Det är därför man är en god människa liksom.
Ja, Det andra exemplet jag tänkte på var när man var i Piratstaden och man skulle hitta den här kartan till de här sjöjungfrorna för att de skulle kunna leda den till nästa Overseer. Så var det en del i spelet då, det var någon sån här stor muskulös, muskelknuttig pirat som liksom tillfångatar alla andra och så här binder fast dem med rep för att han vill att man ska ge honom skatten. Men man har redan lämnat iväg skatten till en annan person för att få den här kartan till sjöjungfrorna. Och då fanns det ett par sätt att lösa spelet. Det här fick jag höra först efter, men hur jag löste det var ju att jag liksom, jag gick fram till han för att säga, men jag tänker att man ska prata med en så här, det är så man löser alla andra problem tidigare så här. Det är ingen annan som, det har inte varit något så här slagsmål så där. Så jag gick fram till henne, så knuffade han tillbaka henne, så kom han fram till henne, så knuffade han tillbaka mig. Och så gjorde jag ett par gånger, till slut så igen bara upp och bara, nu har jag fått utlopp för min aggression liksom. Så här, ja, jag släpper fri liksom.
Tack för det var väl att hans fru hade lämnat honom och han var ledsen liksom.
Ja,
han var osäker i sin maskulinitet också.
Just det.
Så han behövde hävda sig lite.
När jag har fått utlopp för min maskulinitet, ja. Eller utlopp för min aggression och fått hävda min maskulinitet, så nu är jag inte arg mer. Så går han därifrån och så,
ja, precis. Ja, det var
räddar man sina roligt. Vänner utan att man liksom tar till våld.
Ja, för man kunde ju ge honom någon pryl också och då blev man också glad, eller hur?
Det var väl kaffe typ.
Kaffe var det kanske.
För det är väl, man kan springa tillbaka ner liksom under däck för att leta saker för att så här, rädda situationen med. Jag tror att det var lite så här typ vapen man kunde plocka men som inte funkade liksom. Men om man tog kaffekoppen och så här, vill ha lite kaffe? Då löser det
sig. Då funkade liksom. Ja, det är också en sån här klassisk pacifist-grej liksom. Verkligen. Det var jättefint att huvudkaraktären var pacifist, verkligen. En annan grej jag tänkte på, som jag tror att utvecklaren kanske har tänkt på ändå, det är det här med klimatförändringen och så, att vår värld är på väg att gå åt helvete också. Inom en snar eller lång framtid, det får vi se.
Imorgon.
Exakt. Nej, det här poddavsnittet kommer inte in att släppas, för klimatförändringen kommer att förstört det. Nej, men jag tänker också att det här med ska liksom människan gå under, och ska man förstöra det systemet vi har nu och allt ska få gå under innan, och man får börja på ny kärna. Det är det enda sättet att lösa det här problemet på. Eller kan man ta det för vad det är och jobba med det man har liksom, och försöka lösa det med de medel som finns. Och låta människan vara kvar som art på planeten. Jag tror ändå att det kan ha varit det hela den här grundstoryn, som var ganska klyschig förvisso, i spelet handlade om. Och den slutsatsen han kommer till då, eller utvecklaren, eller som spelet kommer till, det är väl att det är bättre att göra det man kan utifrån liksom de medel man har med den kärlek och de processerna som finns eller tillgängliga. Jag kan tänka mig att det var en del liksom klimatsnack på hans resa. Alltså, många väljer ju att flyga runt och hålla på liksom, på sina resor, men han valde att cykla genom USA.
Precis.
Alltså, han kanske inte är någon klimathjälte bara för det, så, men han har säkert lite inblick i det. Liksom, och det är väl hela vår generation och generationer innan oss också, alltså yngre människor. Det känns som att det finns liksom med oss någonstans, hela det här klimattänket. Så det lyser igenom lite grann i spelet. Det sista vi ska göra är att ge betyg till spelet. Och det har vi redan gjort på vårt spelsäkermöte, så vi ska egentligen bara recitera det vi har sagt då. Bara kort liksom, varför ni ger det betyget ner också, det kan vara bara kul att höra. Liten kortfattad mening. Leo, vill du börja?
Ja, men jag gav det 7 av 10. För att ja, men det är väldigt, framförallt storyn och dialogen är väldigt bra. Jag blev väldigt glad att spela spelet överhuvudtaget. Det var en fin upplevelse. Sen inte jättehög score för att, som jag sa förut, liksom, det är vissa pusselgrejer som är ganska halvkassa och det är lite fumligt implementerat överlag i spelet. Så ja, det är väl min score.
Ja, jag gav spelet 7,5 av 10. Och det var väl lite liknande kan man säga där. Att så här, det var ett jätteroligt spel att spela. Eller jätteroligt, men det var enjoyable. Det var bekvämt ungefär att spela. Det var liksom man drogs med lite grann i spelet. Och jag satt och spelade igenom det på 2 omgångar kan man säga. Ungefär 7 timmar totalt. Så jag spelade ju ganska lång tid varje gång jag spelade det. Då drogs jag liksom in i det lite grann och sådär. Men det var en del delar i spelet som så här, gjorde att jag inte gav det högre betyg. Och det skulle ju vara det här då att musikhjulet inte fungerade så jättebra. Det kändes som att om musiken hade passat in i liksom allt det andra. Så här, det hade inte varit så hackigt när man bytte mellan toner och alla de där problem som diskuterat förut. Då hade jag gett ett högre betyg. Så ja, det var enjoyable, men det var inte... Det var bekvämt och bra.
Det är ju också bara så upplyftande att spela ett så glatt spel för omväxlings skull. Ja. Det är fan sällan man får spela något som bara är wholesome. det är en väldigt stor del av vad känner jag är för att det här spelet är så bara enjoyable.
Mm. Verkligen, men jag gillar hur det tog med en på en sån resa. Jag hade inte alls någon, ganska länge tidigt spelet tänkt, så hade jag inte förstått hur ambitiöst det ändå är. Det är så långt och det är så mycket olika karaktärer och grejer som händer. I början kändes det så här, ja, men det här kommer ta slut snart och de vill bara göra någon liten rolig grej. Så här.
Mm.
Men det var liksom större än Night in the Woods, som jag ändå tyckte var ett ganska mastigt spel. Mm. På vissa sätt i alla fall, större.
Mm. Det fanns väldigt mycket saker som man kunde missa när vi Wondersong. Om man bara försökte rusha igenom spelet. För det var mycket så här dialog som man behövde aktivt söka ut en karaktär och så här prata mer om.
Ja, mycket utforskande.
Precis.
Mm. Kanske inte jätteutforskande miljöer, men i olika karaktärers dialoger och så. Ja.
Alltså den här dialogen som vi tog upp förut i slutet med mellan häxan och barden.
Den kunde man springa förbi.
Den kunde man springa förbi helt, så man var liksom tvungen att så här aktivt gå igenom och hitta grejerna.
Ja, det fanns mycket att upptäcka och det var en glad resa. Jag tar ännu högre än max till mig. Jag tror 77% har jag. Och jag brukar vara ganska...
konservativ?
Nej, du försiktig. Brukar vara rätt generös, eller?
Jag är väldigt generös med betygen, precis. Så heter det, tack. Generös. Jag letar efter ordet. Ja, det får inte mer än så just på grund av de problemen vi redan har nämnt egentligen. Jag behöver inte gå närmare in på det, men jag tycker att det var... Ja, just ambitionsnivån var ganska cool, tycker jag. Jag gillar att det kändes lite som en sorts livsverk från honom på något sätt. Jag tycker om den ambitionsnivån.
Mm.
Då har vi egentligen pratat klart för idag. Är det någonting mer ni vill nämna angående spelet eller spelcirkeln eller någonting annat som ni tänker på?
Nej, nu kör vi Dream Daddy.
Nu kör vi Dream Daddy som sagt, och vi kommer att podda om det snart. Får se vad nästa avsnitt blir. Det blir nog inte Dream Daddy, tror jag.
Mm.
Men det blir någonting i alla fall. Kom gärna med förslag där ute och gå in på iTunes och ge betyg, alla de här grejerna som man ska göra för att podden ska spridas. Det är alltid kul. Vi har en liten, men som jag har förstått, ganska hängiven skara lyssnare. Så det är kul ändå. Ja. Kom ihåg och drick lite folköl och njuta av vårens intågande. Och prata spel.
Prata spel.
Prata spel.
Ha det bra. Hej då.
Hello.
Hello.
Också det här sämsta namnet. Det heter Windows Mixed Reality.
Mixed Reality? Varför är det så dåligt?
Nej, det är för att typ det är lätt att prata om Oculus Rift, för då kallar du den för en Oculus. Eller HTC Vive, för då kallar du den en Vive.
Ja,
men om du ska säga en Windows Mixed Reality headset, det är så här, det går inte att få in på ett bra sätt. Ja, man kan ju säga det som VMR eller WMR. Men det är så här... Plus att det är typ ingen som har det där. Det är typ svårt att köpa skiten i Sverige.